السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا تيلدان ختلكونا لتفسير بسورة العراف. والحمد لله تكر الله عز وجل اسمه يتوصلنا هميليهتم أتكونا استدير تفسير. Wallahi, det är den noblaste, finaste av kunskap. Att sysselsätta sig med Allahs bok är det bästa man kan göra. Och speciellt i denna välsignade månad av Ramadan. Och vi stannade i förra lektionen vid vers 54. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger: Inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam thumma stawaa ala al arsh yughshi al-layla an-nahar يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala, vad som kan översättas till på svenska, att er Herre är Allah som skapade himlarna och jorden under 6 dagar och sedan höjde sig över tronen. Han låter natten täcka dagen, vilket den följer raskt. Och han skapade solen, månen och stjärnorna undergivna hans befallning. Skapelsen och befallningen är hans. Hög i välsignelse vare Allah, världarnas herre. Ja. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han skapade himlarna och jorden på 6 dagar. Och det här nämner Allah subhanahu wa ta'ala på flera ställen i Koranen. Han skapade jordarna och himlarna på 6 dagar och reste sig sedan över tronen. Och dessa dagar, för kunskapens nytta, är den första dagen Allah Azza wa Jal började skapa det på, som Ibn Kathir här nämner, är söndagen. Och sedan måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag avslutade skapelsen på fredagen. Och som det har nämnts att Allah subhanahu wa ta'ala skapade Adam på fredagen, då han fullbordade skapelsen efter salat al-asr. Så skapade Allah subhanahu wa ta'ala Adam. Och därför är också fredagen den noblaste av dagar. Och det är veckans Eid, som man säger. Och just den timmen efter asr är också den timmen där ens du'a blir accepterad. Tiden mellan asr och maghrib, den sista timmen på fredagen. Ja. Så Allah subhanahu wa ta'ala skapade allting på 6 dagar. Och här är också en viktig fråga. Allah subhanahu wa ta'ala skulle mycket väl kunna skapa allting på mindre än en sekund. Han säger bara kun fayakun. Och allting kommer att vara. Men de lärde nämner här att en vishet med detta är att Allah subhanahu wa ta'ala vill lära oss att inte stressa igenom saker och ting. Att ta våran tid. Att ge allt dess rätta tid. Och inte skynda sig genom saker och ting. Så det är en viktig sak. Att man gör saker korrekt. En till fråga som också diskuteras här. Som Ibn Kathir nämner. Är dessa 6 dagar. I enlighet med våra dagar. Alltså 24 timmar. Eller är de, som alla nämner i en annan aya, att 1000 dagar, att varje dag motsvarar 1000 dagar. Så var det 6000 år, eller var det 6 dagar med vad som då motsvarar 24 timmar per dygn? Och Allah alam, finns en princip som säger att man utgår ifrån det uppenbara. Det som Allah alltså nämner här är dag, och en dag är välkänt, det är ett dygn. Och ska man då säga att det är 1000 år, så måste man hämta belägg för det. Och det finns inget konkret belägg för detta. Så al-asl, grunden är att vi då säger att det är 6 vanliga dagar. Nah. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: Thumma stawa ala al-arsh. Och han reste sig sen över tronen. Och det här nämner Allah azza wa jal i flera platser i Koranen. Om jag inte är fel så är det 7 verser i Koranen där Allah subhanahu wa ta'ala nämner att han har rest sig över tronen. ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى. Och det är en jätteviktig fråga som går tillbaka till det vi kallar för aqida, yani vår muslimernas trosuppfattning, deras dogm. Vad är det en muslim ska tro på? Och från det muslimerna tror på är att Allah Azza wa Jal är över de sju himlarna, över sin tron, som Allah själv har sagt i Koranen. Och jag tänkte här läsa ett stycke från Ibn Kathir. Och det är viktigt, så att ingen kommer att säga att det här är någonting som du eller ni säger och så vidare, utan det här är någonting som är förankrat hos de lärda. Och jag vill att ni lägger märke till här vem Imam Ibn Kathir refererar till. Vem är det han citerar och vem är det han refererar till? När han då nämner här versen ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, att Allah reste sig sedan över tronen. Han säger att det finns många olika åsikter eller många olika uttalanden när det kommer till denna fråga. Och det här är inte platsen för att nämna alla dessa uttalanden. Utan vi kommer här att nämna madhhab as-salaf as-salih, de rättfärdiga föregångarna. Deras, yani madhhab, deras, vad kan man säga, metodik och deras yani sätt att tro på detta. Och lägg märke till att han här nämner dem i plural, som en gemensam grupp. Inte att han sa vissa av salaf, utan han sa vad är salafs åsikt i den här frågan. Och när man säger salaf och salih, det är viktigt här. Salaf och salih är de rättfärdiga föregångarna. De som profeten a.s.w. nämnde i hadithen i Bukhari, att de bästa av folk är mitt folk. Och sen de som kommer efter, och sen de som kommer efter. Dessa refereras till salaf och salih. De tre rättfärdiga generationerna. Taib. Så deras aqida, deras tro, deras iman, deras ibada, deras akhlaq, allting var den bästa yani formen och renaste formen av islam. Och de var enade på en och samma tro. Och vad var det då de trodde för någonting? Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala, eller här nämner då Ibn Kathir, då han säger, och det här är då madhhab salaf och salih, och så nämner han ett urval som Malik, Imam Malik, den av de den vad kan man säga, den andra av de fyra imamerna. Ja, Abu Hanifa, Malik, Shafi och Ahmed. De säger Imam Malik, Al-Awza'i och Al-Thawri och Layth ibn Sa'd och Al-Shafi'i och Ahmed ibn Hanbal och Ishaq ibn Rahoya. Alla dessa är bland de största av imamerna i islams historia. Wa ghayrihim min a'immat al-muslimin, och andra från muslimernas imamer, det vill säga deras största lärda. Qadiman wa hadithan, från de yani tidigare och de senare. Vad är då deras tolkning när det kommer till dessa verser som handlar om Allahs namn och egenskaper, hans attribut, och versen om att Allah har rest sig över tronen? Vad är deras åsikt? Han säger imraruha kama ja'at min ghayri takyif, att bekräfta dessa verser så som de har nämnts, utan att fråga hur och utan att efterlikna Allah vid skapelsen. وَلَا تَعْتِيلْ, och utan att säga, eller att, vad kan man säga, upphäva dess innebörd och betydelse. Utan man tror på det som yani har nämnts i versen. Taib. Och efterliknar inte Allah vid skapelsen. För det finns ingenting som liknar Allah subhanahu wa ta'ala. Som Allah säger, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, att det finns inget som liknar Allah, han är den allhörande, den allseende. Så denna angelägenhet, denna islamiska fråga är så som imamerna har sagt. Och så fortsätter han och säger från dem Nu'im ibn Hammad och Sheikh al-Bukhari. Han nämner här Nu'im ibn Hammad, och han nämner Sheikh al-Bukhari som sa den som efterliknar Allah vid skapelsen har begått kufr, otro. Och den som förnekar Allahs egenskaper har också begått kufr. Ja. Och så säger de att det finns inte i det vad Allah beskrivit sig själv med eller hans sändebud någon form av efterlikning, efterliknelse eller liknelse vid skapelsen. ja. Så vi bekräftar de verserna som Allah Azza wa Jal, där han beskriver sig själv, och haditherna på det sätt som passar Allah Azza wa Jals höghet. Och vi negerar alla former av brister från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är då, han säger, den korrekta vägen i denna fråga. Och det här, kära bröder och syster, är en viktig fråga. Och varför betonade jag detta? Jo, för att det finns vissa ahlul bidah, folk av innovationer, som har fallit in i avvikelser när det kommer till den islamiska trosläran. Och från dessa grupper var tidigt al-Jahmiyyah och al-Kullabiyyah, och sedan kom al-Asha'ira, kom från dessa. Och al-Asha'ira lever kvar än idag. Och det är en väldigt utspridd ideologi, tyvärr bland vissa muslimer, där man negerar Allahs egenskaper. Man liksom bortförklarar dem. För att de säger, vi vill inte likna Allah vid skapelsen. Och det här är fel. De säger till exempel att Allah reste sig över tronen, betyder att Allah tog makten. Och då frågar vi dem, men vadå, hade Allah inte makten innan han reste sig, innan han sa detta? Alltså, kunde Allah då inte ha sagt att han skulle resa, att han skulle ta makten? Allah talar på tydlig arabiska som alla förstår sig på. Och al-istiwa, det är ma'ruf vad det betyder att resa sig, att höja, upphöja någonting. Istiwa, al-arsh. Arsh betyder en tron. Och även denna tron har beskrivits med att det är den mäktigaste skapelsen. Det är någonting skapat. Allah är över sin tron. Så att, då säger de, nej men då, ni säger att Allah sitter på en tron. Vi har inte sagt att Allah sitter. Allah har rest sig över tronen. Hur Allah har gjort det, Allah har det. Och om Allah har rahma över Imam Malik, den stora imamen, då en man kom in i moskén och han sa, hur har Ar-Rahman rest sig över tronen? Den här versen. Hur har Allah gjort det? Och då blev Imam Malik jättearg. Och han säger att al-istiwa ma'lum. Hur, eller istiwa, vad det betyder, det är välkänt på arabiska. Att resa sig. Wal-kayf majhul. Hur Allah har gjort det, det vet vi inte. Wal-imanu bihi wajib. Men att tro på det är wajib. Och att fråga hur är en bidda. Hänger ni med? Så det här är vår metodik när det kommer till alla Allahs namn och egenskaper. Om Allah säger att han har ett ansikte, då har han ett ansikte. Men det efterliknar inte människans ansikte på något sätt. Förstår ni? Men de här människorna, den här sekten, vad gjorde de? De själva föll in i att efterlikna Allah vid skapelsen. Och då fick de panik och säger, men då måste vi negera. Att Allahs ansikte kan inte betyda Allahs ansikte. Det måste betyda någonting annat. Och då börjar de att bortförklara alla Allahs namn och egenskaper, förutom är det 6 eller 7 stycken. Subhanallah. Vad är det här för islam? Allah Azza wa Jalla säger att han har de vackraste namn och egenskaper. Och att negera dem och förneka dem och bortförklara dem hör inte hemma i islam. Subhanallah. Så vi tror på Allah Azza wa Jallas namn och egenskaper på ett sätt som passar hans majestät. Allah säger att han har skapat Adam med sina händer. Allah har händer, men efterliknar inte våra händer. Allah Azza wa Jalla har ett ansikte, det efterliknar inte vårt ansikte. Allah har en rahma, det är inte som våran rahma. Allah har kärlek, det är inte som våran kärlek, och så vidare. Så Ahle Sunna wal Jama'a, som här Ibn Kathir nämner, bekräftar alla Allahs namn och egenskaper på dess uppenbara förståelse, utan att fråga hur, utan att efterlikna Allah vid skapelsen, och utan att, vad kan man säga, bortförklara dem. Att säga att det betyder någonting annat. Som tyvärr de här har gjort dem. Så Allah subhanahu wa ta'ala har då tydligt sagt att han är Ar-Rahman som har rest sig över tronen. Och som de lärde då sa, att den som efterliknar Allah vid skapelsen har begått otro. För det finns ingenting som Allah. Och den som förnekar vad Allah beskrivit sig själv med har också begått otro. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, yughshi al-layla an-nahar yatlubuhu hathithan. Att han låter natten täcka dagen, vilket den följer snabbt. Det är också ett av Allahs tecken. Att Allah subhanahu wa ta'ala har gett oss dag och natt. Tänk om det bara vore dag på ena sidan av planeten, eller bara vore natt. Om det bara vore natt så skulle människan inte kunna leva. Om det bara vore dag kanske vi inte skulle kunna leva. Och vi skulle inte veta vad en dag är, vad en vecka är, vad en månad är, vad ett år är, utan allt skulle bara stå still. Så subhanallah, Allah har gett oss natten för vila och dagen för arbete. Det är ett tecken från Allah azza wa jalla. Och med dessa tecken, dagarna, vet vi ju att det är dygn. Så vi har ett dygn och sen har vi en vecka och sen har vi en månad och sen har vi ett år och så vidare. Allt det här är med dag och natt. Hade vi inte dag och natt skulle vi inte veta dessa saker. Så det är tecken. Och Allah nämner att de följer varandra raskt, alltså snabbt. Det vill säga, så fort dagen tar slut kommer natten. Och när natten tar slut kommer dagen. Det är inte så här paus emellan. Att det är soluppgång i 5-6 timmar. Utan det går snabbt. De följer varandra. Och inte att det händer en vecka, två veckor. Det har varit så här i tusentals år. Utan avbrott så är det dag efter natt. Natt efter dag och så vidare. Subhanallah. Är det inte en tecken från Allah azza wa jalla? Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala efter detta. يَتْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ. Att han skapade solen, månen och stjärnorna undergivna hans befallning. Genom allt detta skapade Allah för oss stjärnorna, solen, månen, och de är alla under Allahs beordring. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala i den här versen då, أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ. Att skapelsen och befallningen är hans. Det är Allah subhanahu wa ta'ala som har skapat allt. Han är el-khaliq, el-bari, el-musawwir. Wal-amr, och det är han som sedan beordrat. Genom han skapade oss och sedan beordrade han oss genom att sända ner uppenbarelser där han påbjuder vad han vill att vi ska göra och förbjuder oss från vad vi inte ska göra. Och sen säger Allah tabarak Allahu rabbul alamin, att välsignad eller välsignelse, hög i välsignelse vare Allah, världarnas herre. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver sig själv med här tabarak, att all välsignelse är hos Allah subhanahu wa ta'ala. Allting som Allah azza wa jall vill välsigna kommer han att välsigna. Och det är någonting som en muslim ständigt ska söka. En muslim ska söka baraka. Baraka betyder välsignelse. Och välsignelse är att någonting ökar, blir mer bestående. Gärna du har till exempel en maträtt, en portion, men fyra personer äter från den och alla blir mätta. Det är baraka. Någon annan äter en dubbel måltid och blir inte mätt. Eller blir hungrig efter 20 minuter. Det är inte baraka. Så baraka är att någonting är välsignat. Vi finner detta. Att Allah subhanahu wa ta'ala välsignat sina profeter. Han har välsignat vissa platser som Sham, Mekka, Medina. Han har välsignat vissa månader som Ramadan, mashallah, de 10 sista, Laylat al-Qadr och så vidare. Och muslimen ska då söka att vara välsignad. Och en liten faida, eller en stor faida, det finns inga små fawaid när det kommer till islam, utan alla fawaid, mashallah, är stora. Allah subhanahu wa ta'ala, då han i surat Maryam talar om Isa a.s. bland de första ord han yttrar som spädbarn är att han säger وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ, att Allah gjorde mig välsignad vart jag än befinner mig. Han gjorde mig välsignad vart jag än är. Och då säger de lärde inom tafsir att Allah gjorde mig till en person som lär ut gott vart jag än är. مُعَلِّمَ النَّاسَ الْخَيْرِ أَيْنَمَا كُنْتُ. Så vill du vara välsignad så ska du vara en person som lär ut gott. Kalla till Allah Azza wa Jalls religion. Påbjuda det goda, förbjuda det onda. Lära de okunniga. Påminna de som glömt. Eller vara en person som sprider islam. Och det här är, mashallah, den bästa av människor. Och den mest välsignade av människor. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. Åkalla er herre ödmjukt och tystlåtet. Han älskar inte överträdare. Efter att Allah subhanahu wa ta'ala berättat här om hur han skapat Adam, skapat himlen och jorden, vad som finns på jorden, så nämner Allah azza wa jalla här beordringen att endast dyrka honom, att särskilja honom i dyrkan. Det som vi kallar för ett tawhid. Och hela Koranen är tawhid från början till slut, präglas av ett tawhid. Det är jätteviktigt, vi kommer komma tillbaka till ämnet idag. Så Allah subhanahu wa ta'ala här beordrar oss här med att åkalla honom. Åkalla Allah tadarru'an wa khufya. Och här nämner Allah azza wa jalla två egenskaper man ska ha då man gör dua. Det första är att tadarru, det är att man åkallar Allah med ödmjukhet. Och den andra är al-khufya, och det är att man åkallar Allah, yani, vad kan man säga, tyst. Ni vet, när man gör dua så finns det viss adab, viss etik, viss moral man ska ha för att ens dua ska bli accepterad. Och här nämner Allah azza wa jalla några av de viktigaste sakerna. Det första är ödmjukhet, at-tadarru, att man åkallar Allah azza wa jalla med ödmjukhet. Och då förstår man att man inte ska ha någon form av högmod när man åkallar Allah, utan man frågar Allah azza wa jalla som en fattig tiggare. Vilket är det du är i slutändan? För du äger ingenting förutom det Allah har givit dig. Är det inte så? Så de lärda nämner här att en person inte ska åkalla Allah som att han är oberoende. Jag klarar mig. Men jag ber Allah, kanske jag får någonting. Men jag behöver inte. Nej, a'udhu billah. Utan du åkallar Allah subhanahu wa ta'ala med största ödmjukhet. Att du är i behov och du kan inte få eller uppnå någonting förutom det Allah ger dig. Du verkligen åkallar Allah gärna ödmjukt, att du vill ha den här saken. Och sen khufya, att du också åkallar Allah azza wa jalla i tysthet. Och här nämner Ibn Kathir en hadith från Bukhari Muslim, där Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu sa att folk höjde deras röster i dua. Och då så sa profeten alayhi salatu wassalam, människor, ta det lugnt. Eller människor, irba'u ala anfusikum. Yani, ta det lugnt. Ni åkallar inte någon som är döv eller frånvarande. Den ni åkallar är nära, han hör. Ja. Så vad hände här? Sahaba radiyallahu anhum höjde rösten med dua. Åkallade Allah högt. Och profeten a.s. lärde dem här att det här inte är passande. Utan den som ni åkallar är inte död. Utan han är nära och han hör er åkallan. Som Allah subhanahu wa ta'ala också säger i surat al-Baqara, verserna som handlar om fastan. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ دَاعِي إِذَا دَعَانِي. Att om dina tjänare frågar om mig, så säg att jag är nära. Jag hör deras åkallan då de åkallar mig. Så Allah subhanahu wa ta'ala hör allting. Subhanallah. Till och med som sahaba sa, Allah azza wa jalla hör myrans fotsteg på en svart sten, en svart myras fotsteg på en svart sten på en kolsvart natt. Allah azza wa jalla hör allting. Och en nytta här med att åkalla Allah med vad kan man säga, khufya, att man inte höjer rösten, är att det är vad kan man säga, längre bort, mer avlägset från ögonkänneri. Det är närmare till ikhlas. Och han nämner här en athar från Al-Hasan al-Basri som sa att en person, yani från Salaf, och Hasan al-Basri, han levde ju på yani tiden efter sahaba, eller under vissa av sahabas tid, generationen efter. Han sa att en person kunde lära sig Koranen utan att hans granne eller folk visste om det. En uppriktighet. Han lärde sig Koranen och mashallah, han skrev inte på Facebook, ja, idag blev jag hafid. Utan hafid Koran, ingen vet om det. Inte ens hans egen familj. Och en person lärde sig mycket fiqh, yani mycket kunskap inom islam, utan att folk visste om det. Och en person kunde be långa böner i sitt hem, och utan att folk kände till det. Och vi träffade ett folk. Som yani gjorde, han säger här, وَلَقَدْ أَدْرَكْنَا أَقْوَامًا مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ مَنْ عَمِلَ مِنْ عَمَلٍ يَقْدِرُونَ أَنْ يَعْمَلُوهُ فِي السِّرْ فَيَكُونُ عَلَى نِيَّةً أَبَدًا. Subhanallah. Och vi träffade ett folk. här talar om deras uppriktighet. Det fanns ingen god gärning som kunde göras på jorden i hemlighet, förutom att de gjorde den i hemlighet. Gärna hade de valet mellan att göra en gärning i hemlighet och öppet, gjorde de alltid gärningen i hemlighet, subhanallah. Och så sa han att muslimerna brukade ha ishtihad, de brukade gärna vara väldigt ihärdiga och kämpa att göra sin dua utan att man hörde dem. Eller de gjorde det dolt. Och så nämnde han den här versen, subhanallah. Och han nämner också att Allah subhanahu wa ta'ala talar om en av hans profeter. وَإِذْنَادَ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. Och han åkallade sin herre med en dold åkallan. Så här nämner Allah azza wa jalla att man inte ska höja rösten i sin dua. Man inte ska höja och skrika då man gör dua, utan man gör dua ödmjukt med en tyst röst. Eller även att röra på läpparna utan ljud funkar också. Och han nämner också Ibn Kathir från Ibn al-Jurayj, en av Salaf, som sa i tafsir att det är ogillat att höja rösten då man åkallar Allah i sin dua, utan man är ålagd att åkalla Allah ödmjukt. Ja. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala innahu la yuhibbu al-mu'tadin. För Allah gillar inte, älskar inte överträdare. Allah älskar inte överträdare. Allah subhanahu wa ta'ala talar här om ett dua, eller hur? Hur vi ska åkalla Allah med ödmjukhet och vi ska inte höja rösten. Och så nämner Allah att han inte gillar överträdare. Och den här versen är generell. Allah tycker inte om al-udwan, som betyder att överdriva, att vara för mycket, att vara extrem, att gå över gränserna i någonting. Utan alhamdulillah, islam är religionen som är medel. Man överdriver inte i någonting. Det finns ingen aspekt av islam som är överdriven. Och det är inte heller yani, åt andra hållet, utan det är medel i allting. Så Allah tycker inte om al-i'tida. Och han tycker inte om al-i'tida, att man överdriver i dua. För versen handlar här om dua. Även om själva förbudet är generellt, att man inte ska överdriva, så det här specifikt handlar det om ett dua. Vad är då att överdriva i dua? Hur kan man överdriva i dua? Ibn Kathir nämner här exempel. Han säger att en person till exempel ber om att få en profetsnivå. Det här är att överdriva. Så ja Allah, ge mig samma belöning som profeten Muhammed. Det är att överdriva i dua. För vi muslimer vet att ingen människa kommer få samma belöning som profeten Muhammed al-Islam. Han har al-maqam al-mahmud, den högsta platsen på domedagen i paradiset. Så att be om något sånt är överdrivet. Ibn al-Qayyim nämner också, från överdrift i dua, är att man ber om någonting haram. Man ber Allah azza wa jall om att aldrig få se en släkt till exempel. Eller man ber att en person ska förbannas, en person ska straffas i helvetet på grund av en små saker som inte alls är på den nivån. Det är att överdriva i sin dua och det är absolut inte tillåtet. Eller att en person, han nämner andra exempel på överdrift, att en person ber Allah att få kunskapen om det fördolda. Säger jag Allah, ge mig kunskapen om det fördolda. Eller att en person ber om att få leva till domedagen. Så ja Allah, låt mig leva till domedag. Det är också överdrift. Det här saker som har nämnts i islam att folk inte gör. Alltså det är inte så Allah azza wa jalla har satt oss här på jorden att vi ska vara till domedag. Utan varje person kommer att dö. Så att man ska inte överdriva när det kommer till sådana här aspekter. Och han nämner också Ibn Kathir att en person som heter Abu Uliya berättar från Sa'd. Precis, Mawla Sa'd, att Sa'd, yani från Sahaba radiyallahu anhu, hörde en av sina söner göra dua. Och i hans dua så sa han: O Allah, jag ber dig om al-Jannah. Och jag ber dig om dess belöning, dess yani fröjd. Jag ber dig om dess siden och liknande saker. Och jag söker skydd hos dig från elden och dess kedjor och dess bojor. Och då så säger Sa'ad, du har bett Allah om mycket, mycket gott. Och du har sökt skydd hos Allah från mycket, mycket ont. Men jag hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga, det kommer att komma ett folk som överdriver i dua. Och så läste han den här versen. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Att Allah tycker inte om de som överdriver. Och en till hadith som liknar denna, som han nämner, är att Abdullah ibn Mughaffal hörde en av sina söner säga, O Allah, jag ber dig om det vita slottet i den högra delen av paradiset, om jag får gå in i paradiset. Och då säger han, Yabunay, min son, be Allah om Jannah och sök skydd hos honom från elden. För jag hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga, det kommer att komma ett folk som överdriver i dua och i renlighet. Okej. Okay. Så här, och dessa hadith är autentiska, finner vi en annan form av överdrift i dua. Och vad är det för någonting? Det är att man har för mycket beskrivning på sin dua. Alltså man har takalluf. Man försvårar sin dua. Man liksom kommer med beskrivning och gör den avancerad och komplicerad. Och det här är att överdriva. Yani att säga, ja Allah, ge mig paradiset och de vita slotten och ge mig floderna och ge mig honung och ge mig så många fruar och ge mig så mycket mat och dryck och jag vet inte vad. Det är att överdriva. Utan som sahaba här sa, min son, be Allah om Jannah. Om du kommer in i Jannah, du får allt detta. Det finns ingen i Jannah som inte kommer få ett slott. Det finns ingen i Jannah som inte kommer att få det ena och det andra. Utan alla som går in i Jannah får vad som finns i Jannah. Och samma sak, han överdriver och en person överdriver och söker skydd från vissa saker i helvetet. Helvetet och zakum och dess bojor och dess kokande vatten och brodvaret och kläder av eld. Nej, sök skydd oss alla från helvetet. Om du skyddas från elden så skyddas du från allting annat. Så man ska inte komplicera. Och därför, en hadia, en gåva. Vad var en av de dua som profeten alaihissalam sa mest av allt? Som det har nämnts i vissa hadither. Det var Rabbana, ätina fi dunya hasana. Och fil akhirati hasana wa qina adhabanna. Ja Allah, ge oss det goda i detta liv. Det goda i nästa liv. Ja ni jannah. Och skydda oss från elden. Alhamdulillah. Ja ni, en av de mest absolut omfattande dua som finns. Att du får det goda i detta liv. El iman, kunskap, hälsa, afia. Och du får jannah och du skyddas från helvetet. Ja ni, slutända, vad vill du mer än detta? Så en dua som jag verkligen rekommenderar att alla att säga. Att repetera ofta. Allahumma rabbana, eller rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Och därför en gång, det var en annan man från sahaba som gjorde dua. Och mulakhas, yani hadithen, är att mannen säger till profeten alaihi wasallam att jag kan inte göra dua så som du och Mu'ad. För Mu'ad var i profetens sällskap, alaihissalam. Jag kan inte göra dua som er. Och då så säger profeten, vad är det du ber om i din dua? När du gör dua, vad frågar du om? Och då säger han, jag ber Allah om hans paradis och jag söker skydd från helvetet. Ja? Och då så säger profeten, alaihissalam, haula hanu dendin. Ja, det är samma sak som vi ber om. Ja, det, i slutändan, det är det som man ska be om. Ja, be om paradiset, sök skydd från helvetet. Så man ska inte överdriva. Och därför ibland, du finner på, så här, på YouTube och sånt, yani beautiful dua. Någon som står och gör dua en halvtimme. I Taraweh till exempel. Ja, det är att överdriva. Gjorde profeten på det här sättet? Yani qunut, gjorde han en halvtimme? Att nästan dua blir längre än bönen? Nej. Allah. Det finns enkel dua. Ja, kort, alhamdulillah. Behöver inte göra långt. Naam, om du är i sujud, du gör dua själv, du kan repetera en dua. Men just att man ska komma med så här påhittad dua som inte har någon grund i sunnan. Alla de här tilläggen. Yani skippa det, alhamdulillah. Och ta det som är yani autentiskt berättat i haditherna, det som finns i sunna. Det är de bästa dua som finns. Enklast. Och du kommer aldrig göra fel. Om du hittar på en egen dua, det är halal. Men du kan göra fel. Ibland det finns vissa dua som är felaktiga. Där det finns ibland till och med folk nämner kyrkor eller liknande saker. Så här, dua-böcker och så vidare. Så man ska i alla fall vara försiktig. Det bästa är att man gör den dua som nämns i Koranen och sunna. Profeternas dua är den bästa dua. Så Allah subhanahu wa ta'ala tycker då inte om att man överdriver. Och det nämndes också i hadithen att från domedagens tecken är att de här människorna kommer att komma. De som överdriver i sin dua, gör de här fina dua och sjunger och halvtimme och jag vet inte vad, som är så här helt omöjliga att lära sig. Kanske jättefina, jätteavancerade, men är de sunna? Nej. Och det kommer att komma ett folk som överdriver i renlighet. Att tahur. Vad menas med det? Allah alam. Folk som överdriver i renlighet. Ja, ni duschar 3-4 gånger om dagen. Står i abodo 10 minuter. Han ska göra ghusl. Använder 100 liter vatten. Och 5-11 yani, produkter för att rengöra sig och så vidare. Yani, så smutsig är man inte. Det behövs inte. Självklart man ska ha hygien. Islam har lärt oss. Men man ska inte överdriva. Yani, om du duschar 5 minuter eller 10 minuter, du blir inte renare om du duschar 10 minuter eller en halvtimme som vissa gör. Du är fortfarande lika ren som du var efter 5 minuter. Så, och det har ju till och med nämnts i en hadith att man ska inte slösa på vatten även om man står vid en flod. Och profeten al-Islam brukade inte slösa på vatten. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. Sprid inte fördärv på jorden. بَعْدَ إِسْلَاحِهَا. Sedan allt ställs till rätta på jorden. Utan åkalla Allah med fruktan och längtan. Allahs nåd är alltid nära de som gör det goda. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِسْلَاحِهَا. Att gör inte fördärv på jorden efter det att den har allt har ställts till rätta i salah. Att allting är korrekt, det är bra, det är vackert, det är fint. Så gör inte fasad på jorden. Gör inte fördärv på jorden. Den här versen är jätteviktig. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att vi människor inte ska göra fasad på jorden. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner detta på många verser i Koranen. Och vad är al-fasad på jorden? De lärde nämner att al-fasad på jorden är synder. Jag tänkte här nämna lite från tafsir Ibn al-Qayyim. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِسْلَاحِهَا. Att gör inte fördärv på jorden sedan allt ställs till rätta på jorden. Han säger att de flesta mufassirin, lärde inom tafsir, säger att gör inte fördärv på jorden genom att synda. Och att kalla andra till att synda. Ja. Efter det att jorden, vad kan man säga, har ställts till rätta efter det att Allah har skickat sina profeter. När Allah skickar sina profeter, folk enas kring att lyda Allah. Dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är al-islah. Det här är att göra gott på jorden. Och då är jorden yani salih. Den är mashallah välsignad, så vacker och fin den kan vara. Gör då inte fasad. Kom inte och upphäv och förstör detta efter profeternas bortgång. Eller efter att saker och ting blivit bra. Även om det skulle vara en person som gjort da'wa och ett samhälle blivit islamiskt och folk följer Allah Azza wa Jalls beordringar, kom inte och upphäv och förstör detta genom att synda, genom att åkalla andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner här shirk, vilket är den största formen av fasad, den största formen av fördärv och ondska. För Allah säger här, gör inte fasad på jorden efter dess islah. وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. Utan åkalla Allah med hopp och fruktan. Yani, dyrka endast Allah. Och den största formen av fasad är att åkalla och dyrka andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Och då säger Ibn Qayyim, بَلْ فَسَادُ الْأَرْضِ فِي الْحَقِيقَ إِنَّمَا هُوَ بِالشِّرْكِ. Att den riktiga fasad på jorden, förstörelse, undergången, inte som folk talar om idag, de talar om den här naturmiljöförstörelse och så. Det är sant, det är något negativt, det är något som man ska jobba mot. Men det är inte den största in i faran, den största orsaken till att det sprids ondska på jorden. Och många av dessa problem som drabbar oss är på grund av att folk vänder sig bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Som han säger att den största orsaken till fasad på jorden är shirk och att trotsa Allahs påbud. Som Allah säger i Koranen, "Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Att fördärv, ondska har spridit sig på land och på hav på grund av vad människorna har gjort. Och då säger Atiyya i tafsir på den här versen, "Ej synda inte på jorden efter det att den har blivit yani saleh. För då kommer Allah att hålla tillbaka regnet och förstöra era skördar på grund av era synder." Subhanallah. Och så säger han wa bil jumla, yani sammanfattningsvis, så är shirk och att åkalla andra än Allah och att följa andra än sändebudet från de största orsakerna till fasad på jorden. Och det finns ingen chans att jorden kommer att bli saleh, genom att den kommer att bli god, om folket är i detta tillstånd. Genom tills det att endast Allah dyrkas och de inte åkallar någon annan än honom och att de följer hans sändebud. För Allah korrigerar jorden med sina sändebud och sin religion. Och påbjudan med tawhid. Och förbudet från att göra kyrk och att trotsa hans sändebud. Och han säger sen, och den som reflekterar över yani jordens tillstånd kommer att finna att jorden är i ett gott tillstånd. När den varit det så är det på grund av tawhid, att man dyrkat Allah subhanahu wa ta'ala och att man har följt sändebudet. Och all ondska och fitna och prövningar och motgångar som sker på jorden, torka och att man blir yani, förnedrad av sina fiender och allting annat som sker är på grund av att man trotsat sändebudet och hans kall till att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Och han säger att du kan reflektera från det att Allah skapade jorden till idag, så kommer du finna att det här är någonting som genomsyrar hela yani, jordens historia. Och det här kommer att fortgå tills yani domedagen. Så vad det här han säger Ibn al-Qayyim. Och det här är jätteviktigt. Och det här har Allah också nämnt på andra ställen i Koran. Att den ondska som drabbar er är på grund av det som era egna händer har gjort. Yani konsekvenserna av era synder. Och därför är det, man måste kolla. Yani idag, du kollar, vi har 1,6 miljarder muslimer. Vi har så många muslimska länder. Hur kommer det sig att situationen är så dålig som den är i våra länder? Är det för att vi är så fromma, vi lyder Allah så mycket, vi följer islam som vi borde göra, mashallah, alla följer sunna och att ingen syndar? Nej, tyvärr. Vi måste kunna vara självkritiska och sluta peka finger på andra och säga att det är deras fel och det är deras fel. Det är också vårat fel. Allah har sagt i Koranen att han kommer inte ändra ett folks tillstånd tills de ändrar på sig själva. Och när vi syndar, det har konsekvenser. Baraka försvinner. Straff kommer. Regnet hålls tillbaka. Det blir torka, det blir jordbävningar. Det sänds sjukdomar och så vidare. Så vill vi att saker och ting ska bli bättre, så finns det bara en lösning, som här Ibn al-Qayyim nämner. Och det är att vända sig tillbaka till Allah. Att endast styrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det är den enda lösningen. Och följa hans sändebud. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att vi ska åkalla Allah. Wad'uhu khawfan wa tama'a. Åkalla honom med fruktan och hopp. Och då säger här Ibn Kathir, yani rädsla för yani straffen som Allah har och hopp på att få den stora belöningen som finns hos Allah. Här är en annan yani adab man ska ha när man gör dua. Och det är att man åkallar Allah subhanahu wa ta'ala med hopp och fruktan. Som Allah subhanahu wa ta'ala också har sagt i Koranen, att profeterna åkallar Allah raghaban wa rahaban, med hopp och fruktan. Man ska ha en balans mellan dessa. Du, alltid i din dyrkan så har du de här, du har kärlek till Allah azza wa jal, Och du fruktar honom, du fruktar hans vrede, hans straff, hans helvete. Och du längtar efter hans rahma, hans förlåtelse och hans paradis. Så att man åkallar Allah med hopp och fruktan. Det är också en orsak till att hans dua kommer att bli besvarad. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att hans rahma är nära till al-muhsinin. Inna rahmat Allahi qaribun min al-muhsinin. Mashallah. Yani de som dyrkar Allah med hopp och fruktan och håller sig borta från haram, det är de som kommer att få Allahs rahma. Och al-muhsinin är de som har ihsan. Och al-ihsan kan betyda flera saker. Det kan betyda att göra någonting på ett fullbordat, ett korrekt sätt. När det kommer till dyrkan. Och en korrekt dyrkan är den dyrkan som är i enlighet med profeten Muhammeds sunna, alaihissalam. Eller hur? När det kommer till tal, när det kommer till handling, när det kommer till karaktär, bemötande med andra och så vidare. Yani al-ihsan, att göra saker och ting i enlighet med sunna. Har man ihsan så kommer man att bli älskad av Allah. Allahs rahma är nära al-muhsinin. Och den här versen som handlar är väldigt viktig. Om du känner distans mellan dig och Allah. Du känner tomhet i livet. Du känner att någonting fattas. Du vill komma närmare till Allah. Du vill ha Allahs kärlek. Du vill ha Allahs nåd och barmhärtighet och förlåtelse. Var då en muhsin. Ha den här egenskapen. Att vara en person som sprider gott. Det är gott mellan dig och Allah. Du dyrkar Allah med ihsan. Dyrkar Allah som att du såg honom. Eller kan du inte detta? Du vet att Allah ser det. Och du har ihsan mot folk. Du hjälper behövande. Du hjälper fattiga. Du hjälper föräldralösa. Du lär ut kunskap. Du ställer upp när någon behöver hjälp. Det är den här hjälpande handen. Det är den här glädjespridaren i samhället. Som sprider khair. Var en muhsin. Subhanallah. Då kommer Allahs rahma att vara nära till dig. Mashallah. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدِي رَحْمَتِهِ. Att det är han som sänder ut sina vindar som ett glädjebud inför sin nåd. Och när de sedan burit upp de regn, tunga moln så styr vi dessa mot ett livlöst landskap över vilket vi låter vattnet falla. Och sen frambringar vi all slags frukter med detta. Och så ska vi uppväcka de döda. Kanske låter ni er förmanas. Allah subhanahu wa ta'ala nämnde ju här att han skapat himlarna och jorden på 6 dagar. Och det är han som är den som styr över allting. Och sen beordrar Allah oss att åkalla honom. För Allah azza wa jalla är den som besvarar vår åkallan. Sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala här att han är Razzaq. Han är den som försörjer. Och det är han som kommer att återuppliva de döda på domedagen. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att han sänder ut sina vindar som ett glädjebud inför sin nåd. Vad menas med detta? Ni vet, vi idag, Allah, vi som bor i städer, vi är inte så speciellt beroende av regn. Utan vi kanske till och med ogillar regnet. Eller hur? Men är man en person som bor på landet, som brukar jorden, som har boskap, så är man i behov av regn. Regn är risk. Gärna det är försörjning från Allah subhanahu wa ta'ala. Men regnet växer. När det växer, odlar du. Och djuren äter, boskapen äter. Och alhamdulillah, allting är fröjd och allting är bra. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner här en ni'ma. Och det är att han skickar vindarna med ett glädjande budskap. Ni vet, ibland innan det regnar så kommer så här vindar och det till och med luktar regn i vinden. Du känner att regn är på väg. Som en glädjande nyhet eller budskap till dessa människor. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala Baina yaday rahmati. Yani innan hans rahma. Allah kallar här regn för rahma. För regn är en rahma, en barmhärtighet från Allah subhanahu wa ta'ala. Det är baraka, välsignelse. Så skickar Allah subhanahu wa ta'ala moln som är tunga av regn. Och skickar dessa till ett livlöst landskap. Över vilket vi låter vattnet falla för att frambringa alla slags frukter med detta regn. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala hur han med vindarna för tunga moln av regn genom himlen. Det är också ett av Allahs tecken som vi tar för givet idag. Har ni tänkt på hur regn flyttas? Hur mycket regn finns det i ett moln? Det är en tusentals ton av vatten. Finns i ett moln. Och du kastar en sten genom molnet. Eller ett genu flygplan genom molnet. Ingenting händer, eller hur? Subhanallah. Regnet stannar kvar. Tusentals ton med vatten flyttar alla genom himlen. Håller det uppe. Om du kastar en sten mot himlen, där ramlar det ner. Men här, tusentals ton hålls uppe. Och sen, hur faller regnet ner? Tänk om alla skulle släppa regnet på en gång. Vad skulle hända? Regnvarning. Det kommer regn, husen kraschar och folk dör och bilar kraschar. Tusentals ton ramlar från himlen. Alltså, ingen skulle överleva. Eller hur? Men det kommer en droppe från tusentals meter. Tar emot den i handen och faller mjukt. Och perfekt. Även när man vattnar grönska. Bästa sättet att vattna på är att det liknar regnvatten. Att det faller droppar. Subhanallah. Är det inte ett tecken? Är det inte någonting man ska tacka Allah för? Och vad gör Allah subhanahu wa ta'ala? Allah nämner här en liknelse. Och det är hur han skickar dessa moln till en mark som är öde. Livlös. Sänder ner regnet och frambringar liv och grönska. Det är också ett tecken. Du ser ibland, det har inte regnat på flera år. Du tänker jorden är död. Vi i Sverige, det är värsta vintern, 40 minus. Du tror att ingen grönska kan överleva detta. Men subhanallah, på våren regnet kommer. Och mashallah, grönska kommer fram. På samma sätt kommer Allah att återuppliva de döda på domedagen. Och den här liknelsen nämns på många platser i Koranen. Att på samma sätt och lika lätt det är för Allah att återuppliva den döda marken, är det för Allah att återuppliva de döda på domedagen. Vi kommer att återuppstå. Och här tilltalar Allah de som förnekar nästa liv, de som förnekar domedagen, de som förnekar att vi kommer att återuppstå. Att Allah kommer att ge oss ett liv efter döden på samma sätt som han gav den döda marken ett liv efter döden. Och så säger Allah, la'allakum tadhakkarun. Kanske ni ska få er en tankeställare. Subhanallah. Och även den här liknelsen kan också falla in här, som de nämner i tafsir, på vad som har nämnts att Allah subhanahu wa ta'ala kommer på domedagen, då Israfil blåser i hornet, att sända ner ett regn. Ett regn som är kletigt som mannens sperma ungefär. Och det här regnet kommer att falla, och enligt vissa lärda i 40 år. Och från det här regnet kommer människan att växa upp på jorden. Kommer att komma ut från jorden i sina kroppar. Och sen kommer det blåsas i hornet och själarna kommer att återföras in i kroppen. Och då kommer domedagen att börja. Så Allah kommer att återuppställa människan, eller vad kan man säga, återuppliva människan på samma sätt som man återupplivar jorden med regnvatten. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, wal baladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu bi'idhni rabbih, wal ladhi khabutha la yakhruju illa nakida, kadhalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkurun. Allah subhanahu wa ta'ala säger här att ett gott landskap eller jord är det vars växtlighet spirar med sin herres tillåtelse, det frambringar grönska med Allahs tillåtelse. Men ur det usla, den dåliga jorden, kommer inget annat än möda fram. Så klar lägger vi våra tecken för människor som har eller visar tacksamhet. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala en methel, en liknelse i Koranen. Och Koranen är ju fylld av liknelse. Och vad är denna liknelse? En liknelse mellan den troende och den icke-troende. Och Allah subhanahu wa ta'ala liknar här de troende vid en jord som frambringar grönska. Och han liknar de icke-troende vid en jord som är värdelös. Där det regnar och ingenting växer. Så alla säger här då, wal-balad tayyib, den goda, fina, levande, eller kan man säga bördiga jorden. Yakhruju nabatuhu bi'idhni rabbi. Yani dess grönska kommer fram i stor skala. På Allas beordring, med Allas vilja. Mm. Och den dåliga, usla, värdelösa jorden, la yakhruju illa nakida. Bara vad som är värdelöst kommer ut. Igen, lite ogräs kanske som sen vissnar och dör. Och det här är en jätteviktig sak att tänka på. Och för att ni ska förstå detta så nämns också här hadithen i där profeten alaihissalam sa att liknelsen av den vägledning och kunskap Allah har sänt mig med är som liknelsen av ett rikt regn som faller på en jord. En del av jorden var naqiya, yani den var bördig. Den tog emot vattnet och grönska kom ut. Mycket grönska och olika former av en växtlighet. Och en del av jorden var ajadib. Den höll kvar, den var torr. Den höll kvar vattnet. Och folk tog nytta av vattnet. Tog vattnet och gav det till sina djur och sina boskap. Och vattnade jorden med detta vatten. Och en del av jorden som tog emot vattnet var qi'an. Yani värdelös, livlös eller död. Den varken höll kvar vattnet eller gjorde så att någonting växte från den. Och det här är liknelsen av den som lär sig. Men faqaha fi dinillah. Den som lär sig religionen och gynnar andra med den kunskapen jag har givit honom. Lär sig och lär ut. Och liknelsen av den som inte bryr sig. Och den som inte accepterar Allahs vägledning som jag skickades med. Och hadithen finns i muslim. Så här liknar profeten alaihissalam människor vid jord. Och liknar uppenbarelsen vid vatten. Taib. Så folk förhåller sig olika när det kommer till att acceptera uppenbarelsen. Vi har de som tar emot uppenbarelsen. Och vad gör de? De tar emot dem och de lever efter den. De praktiserar uppenbarelsen. Ja. De lär sig och lär ut. Och det här är liknelsen av jorden som tar emot regnvatten. Och ut från jorden kommer grönska. Och grönska som folk tar nytta av. Den gynnar sig själv och den gynnar andra. Så samma sak här. Mashallah. Här finner vi då att den som tar emot sanningen är som den här goda, bördiga, fina jorden. Och sen har vi en annan person. De är muslimer. De tar emot uppenbarelsen. Som den här jorden som är väldigt hård. Vattnet sjunker inte ner i jorden. Så ingenting växer. Men vatten stannar kvar och folk kan komma och ta vatten och vattna sina åkrar och vattna sina djur. Det är liknande som en person som lär sig Koran, Sunna och lär ut till andra. Men själv inte praktiserar det. Yani, han själv faller kort. Han gynnar andra. Men gynnar inte sig själv. Och sen har vi den tredje kategorin. Och det är den döda, värdelösa jorden. Livlösa. Som är, du vet, som en torka fylld med stora sprickor. Vattnet rinner bara rakt ner. Den kanske är salt också. Ingenting växer. Vattnet rinner ner. Du kan inte ta nytta av vattnet. Och ingenting kommer att växa. Och så är det också med vissa människor. När du presenterar islam för dem. Uppenbarelsen. Så går det in där. Det går ut där. De vill inte ta emot det. Så här liknas vad? Uppenbarelsen vid regn. Regn ger liv till den döda jorden. Och samma sak är det med uppenbarelsen. Med Koranen. Allah ger liv till dina hjärtan. Till ert hjärta. Till människornas hjärtan. Med denna uppenbarelse. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger. Ja ayyuha alladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhikum. Troende besvara. Yani besvara Allah och sändebudet då de kallar er till det som ger er liv. Att ge gehör till uppenbarelsen. Följa Koranen och Sunnan ger människan ett riktigt liv. Och Allah säger awa man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin-nas kama mathaluhu fi-dhulumat laysa bi-kharijin minha. Kan vi likställa den som var död och vi gav honom liv. Och vi gav honom ett ljus med den som famlar omkring i ett mörker och inte hittar vägen ut. Yani Allah liknar dessa verser, den troende med en levande. Och den som saknar tro med en död, en livlös person, en själlös person. Så även som muslim, du som troende som lyssnar på detta. Om du känner dig tom, du känner dig inte så levande, du känner dig livlös. Du känner inte mycket hopp, rannsaka dig själv. Och ta åt dig mera av uppenbarelsen. Lev efter uppenbarelsen. Så kommer du inshallah att få den här stora enorma belöningen. Nah. Och här vill vi också nämna att vi muslimer ska försöka vara från dessa. Genom de som är bördiga. Vi tar åt oss. Och vi praktiserar. Det kommer skir från oss. Och vi ska inte vara de här livlösa, de här värdelösa. Subhanallah. Och folk är på det här sättet. Det finns folk som subhanallah, glädjespridare, de gör så mycket skir, mashallah. Du ger dem uppenbarelsen, de accepterar, de sprider den vidare. Mashallah, det här är de välsignade, de levande människorna. Och så har vi de som är värdelösa. De tar emot uppenbarelsen, de kastar den bakom sig, de bryr sig inte om den. Allah al-Musta'an. Vad för gott ska komma från dessa? Och vi avrundar här idag. Och inshallah nästa lektion kommer vi börja tala om profeten Nuh alayhi salatu wasalam. Alla nämner i denna sura fem profeter. Så vi kommer inshallah börja med detta nästa lektion. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad och ala alihi wa ashabi ajma'in. Ska vi se det. Fast det frågor på Insta. Va? Den stängs ju av efter en timme. Sitter på igen. Eller? Nej, det bröts här efter en timme. Om ni hade frågor så kan ni skicka dem i shalat alla. Om ni hade frågor så kan ni skriva dem igen i chatten eller. En person säger här, hur kunde man dyrka Allah med högmod? Alltså det kan man inte. Man kan inte dyrka Allah subhanahu wa ta'ala med högmod. Det är inte förenligt med dyrkan. En person ska alltid dyrka Allah subhanahu wa ta'ala med ödmjukhet och inte med högmod. Men vi nämnde att det är som en form av högmod att en person gör dua med inställningen av att han inte ens behöver Allah eller han behöver inte ens fråga, han är oberoende. Det är en form av högmod, vilket man absolut inte ska ha när man gör dua. Vem ska betala zakat, man eller fru, om fru har sin egen inkomst? Zakat har egentligen ingenting med inkomst att göra. Zakat är någonting man betalar på sparade pengar. Zakat är något man betalar på sparade pengar. Och som ni säkert vet så finns det två villkor. Det första villkoret är att summan som är sparad når ett tak. Och taket är värdet av 85 gram guld. Och 85 gram guld, jag tror det motsvarar cirka 40 000 kronor. Det är taket. Alltså har man under 85 gram guld i pengar, alltså du har 20 000 sparat i ett år, det finns ingen zakat. Eller om du får 40 000 i månaden och sen betalar räkningar, det finns ingen zakat. Utan det som det finns zakat på är att du har 40 000 plus sparat i ett år. Okej? Okay? Ett helt år. Då betalar man zakat 2,5%. Och det här gäller både män och kvinnor. Så om en man har 50 000 kronor, han betalar zakat 2,5%. Har hans fru 50 000 kronor, betalar hon också 2,5%. Och samma sak om kvinnan, vilket är väldigt vanligt, har guld. Hon har till exempel 90 eller 100 gram guld i smycken. Då ska hon också då betala zakat på detta. Wallah alam. Ja, så att det har inte med inkomst att göra. En person kan ha ärvt pengar utan att ha behövt jobba. Han måste ändå betala zakat på dem. Får man äta det man har i handen vid suhurtiden efter att det blir adhan? Nej, vissa lärda säger att om det sker alltså, vad kan man säga, spontant. Att du har ett glas vatten eller du har en daddel i handen så får du äta upp den. För att profeten Alaihissalam sa att om ni har ett glas i handen och hör adhan så ska ni inte sätta ner glaset tills ni är färdiga. Och då säger vissa lärda att mat har samma bestämmelse som dryck. Men man gör inte så att man liksom tar en jättestor macka i handen som tar en kvart att äta upp. Och sen så sitter man och äter det på den. Liksom. Så kan man inte göra. Det handlar om någonting litet. Du har den sista klunken eller sista tuggan. Det är tillåtet. Får man läsa översättningar på Koranen när man har sin period? Nej, du får till och med läsa Koranen. Den korrekta åsikten enligt många lärda är att kvinnan får läsa Koranen då hon har sin period. För att det finns för det första inga autentiska belägg på att hon inte får. Haditherna som nämner att kvinnan inte får läsa Koranen när hon har sin mens, de haditherna är svaga. Och de lärda nämner också att i generellt i islam så har Allah sagt att vi ska lyda honom och frukta honom så gott vi kan. Och en person, en kvinna som har sin period, kan inte gå och göra wudu, kan inte göra ghusl och sen läsa Koranen. Så hon är ursäktad och därför får hon läsa Koranen. Vissa lärare nämner att det är säkert att hon läser med handskar så att hon inte vidrör den med händerna. Men alla alam, det finns inget belägg på det heller, utan inshallah hon får läsa Koranen under hennes period. Alltså den arabiska mushaf får hon röra och hålla i handen. Det är inshallah den korrekta åsikten. Och då får hon också självklart läsa koranöversättningar, tafsirböcker och så vidare. Det finns ingen lärd person som säger att hon inte får det, utan det är tillåtet. Och passa på nu, speciellt i Ramadan. En person säger här, salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah. Bror, kan man gifta sig med en kristen tjej? Ja, det kan man. Det står i Koranen. Att det är tillåtet. Wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum. Att de kyska kvinnorna som fått boken innan er, kristna eller judinnor, får man gifta sig med. Men de ska vara kristna eller judinnor, alltså troende. Inte som vissa man träffar, de säger mina föräldrar är kristna. Eller jag vet inte vad jag tror på en gud. Då är man inte kristen, då är man agnostiker. Så personen ska vara kristen, alltså läsa Bibeln, tro på Gud, tro på profeterna. Och vara kysk, muhsana, afifa. Det vill säga hon ska inte ha pojkvän och så vidare, en utomäktenskapliga förhållanden. Då får man gifta sig med henne. Kan man betala zakat till fitr för sina föräldrar och systrar? Naam, inshallah. Det är bara att du informerar dem att du har gjort det. Elvir, salam alaikum bratte. När man ber ensam taraweh behövs det bara iqama? Va? En iqama. Va? När man ber taraweh finns ingen iqama alls. Adhan och iqama är till obligatorisk bön. Inklusive witr. Det finns ingen adhan och det finns ingen iqama när man ber taraweh. Utan det är bara på den obligatoriska bönen. Om man har sparat CSN-pengar för hela året, måste man betala zakat? Nej, har man lånat pengar, alltså CSN-lån är ingenting som man ska ta för det första. En muslim ska inte ta ett räntelån. Men om en person har gjort det av okunskap, så finns det zakat. Alltså lånar man pengar är de dina. Och samma sak där, alltså de ska överstiga 40 000. Ungefär, ni får räkna ut vad det är. 85 gram guld, man får kolla på guldpriset och räkna ut. Men har en person lånat pengar alltså jag lånar pengar av en person, 100 000. Då är de mina pengar och har jag dem ett år så ska jag betala zakat på dem. Västerås saknar dig och vi saknar er. Alla omstående. Många städer i Sverige vi önskar vi kunde besöka. Och alla ta bort den här corona. Alla omstående. Tack så mycket. Jazakallah khair. Brut uzun om man råkar somna till någon minut. Wudu tror jag personen menar. Wudu bryts inte, eller det beror på. De lärarna nämner att wudu bryts av djup sömn och bryts inte av lätt sömn. Och det finns då baserat på hadith Anas radiyallahu anhu där han sa att på profetens tid alaihissalam så brukade vi sitta och vänta på Isha. Vi brukade sitta och vänta på Isha och tills våra huvuden yani takhfiq, våra huvuden liksom, vad kan man säga, en slumrade till. Alltså de slumrade till. Och sen så bad vi utan att göra wudu. Men då säger de där det här att det här är en lätt sömn. Och inte en djup sömn. En lätt sömn är den sömnen där man vet vad som händer i ens omgivning. Det är en lätt sömn. Du vet ibland du sitter på till exempel bussen eller tunnelbanan. Och du slumrar till lite trött. Du hör nästa station, du hör folk prata runt omkring dig. Då är det en lätt sömn som inte bryter wudu. Men somnar man helt, alltså man vet inte vad som händer i ens omgivning, så bryts ens wudu. Ska man ha minst 2800 eller cirka 40 000 för att betala zakat? Abdallah sa 2800. Ahsant. Det är ikhtilaf i den frågan. Grunden är ju att man betalar zakat på guld och silver. Pengar som vi har idag, alltså de här sedlar, fanns inte förr i tiden. Utan förr i tiden var det dinar och dirham. Och det är guld och silvermynt. Så därför har det nämnts, vad är det, cirka 500 gram silver eller cirka 85 gram guld i det som det är zakat på. Och då har de lärda gjort analogi, de har jämfört pengar med guld och silver. Och vissa säger då att man går på den lägsta, vilket är silver. Och vissa säger att silver har idag inte något värde, så därför går vi efter guld. Och det är den åsikten som jag lutar åt, att vi går efter guld och inte efter silver. Allah alam. Så att värdet av 85 gram guld. Ja. Är det högläsning med Tarawih och Witter om man blir ensam? Vi har ju, Elvir, en hel föreläsning om Tarawih som du kan hitta på vår YouTube-kanal. Där vi nämnde att man kan läsa högt eller tyst. Du har valet att läsa både tyst och högt. Men det bästa är lagom. Det bästa är lagom. Allah alam. Som det nämndes i hadithen då profeten alaihi salam på natten gick förbi Omars hus och hörde honom läsa högt, och han gick förbi Abu Bakrs hus och hörde honom läsa tyst, och han frågade dem på morgonen om varför de gjorde det de gjorde, och då nämnde Omar att han läste högt för att skrämma iväg shaitan. Och det är en faida också att Omar förstod att Koranen generellt, inte bara ayatul kursi, all Koran som du läser högt i hemmet skrämmer iväg shaitan. Och därför, kära bröder och systrar, fyll era hem med att läsa Koranen. Fyll era hem med att läsa Koranen. Det ger liv till hemmet, lockar till sig änglar av rahma och skrämmer bort shaitan. Och Abu Bakr, han läste tyst. Och då frågade han varför. Då så sa han att den som jag åkallar hör mig. Och då blev de i alla fall rekommenderade att läsa lagom högt. Är Laylat al-Qadr ikväll? Det tror jag inte. För ikväll är natten till den 22. Och det är störst chans att Laylat al-Qadr infaller natten till en ojämn. Vilket är imorgon kväll. Vad är det för dag idag? Det är torsdag. Så fredag kväll och söndag kväll och tisdag kväll. Eller hur? Så då har vi precis fredag kväll natten till den 23, söndag kväll natten till den 25 och tisdag kväll natten till den 27. Kan du berätta om Lailatul Qadr? Hur gör man om man har sin period hela tiden? Man får väl inte be bönen, men får be om förlåtelse och önska något. Ahsant, syster. Jättebra fråga. Kvinnan som har sin period gör allt förutom bönen. Och alhamdulillah att i Lailatul Qadr så har Allah subhanahu wa ta'ala nämnt att den är bättre än 1000 månader. Det vill säga att en god gärning under Lailatul Qadr är bättre än en god gärning som görs i 1000 månader. Gärning mer än 83 år. Och det har inte specifierats vilken god gärning man måste göra. Utan alhamdulillah, det har lämnats öppet. Du får göra vilken god gärning du vill. Du kan läsa Koran, du kan göra dhikr, du kan göra dua, vilket jag rekommenderar starkt. Att du gör mycket, mycket dua den kvällen. Och att du gör den kända duan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni. Att repetera den yani jättemånga gånger. Försök också ge sadaqa, skänka pengar till behövande. Det är också någonting man kan göra idag. Väldigt enkelt med Swish, alhamdulillah. Det finns många välgörenhetsprojekt där man kan skänka pengar till behövande. Läs en bok, lyssna på en föreläsning. Det finns så mycket gott man kan göra, mashallah. Har ni någon lektion där ni förklarar hadithen om de 70 000 som får gå in i Jannah utan räkenskap? Nam i Kitab al-Tawhid. Förklaringen av Kitab al-Tawhid. Där finner du förklaringen på den hadithen. MashaAllah, Jazakallah khair, en broder. Ser att han har lyssnat länge på föreläsningar men inte har sett ett ansikte bakom rösten. Jazakallah khair, om Allah bevara er. Alhamdulillah. Vi samarbetar. Jag sprider kunskap, försöker så gott jag kan och ni tar emot den. Så att vi inshallah delar på belöning. Att sprida kunskap är en god gärning och att söka kunskap är en god gärning. Jazakallah khair, om Allah bevara er alla. Ahabbakum Allah, och Allah älskar er också. Amin. Jazakum Allah khairan. Och passa på att ta vara på de här 10 sista nätterna av Ramadan. Allah al-Mustan. Kände ni hur snabbt den här månaden gick? Den bara försvann, Allah al-Mustan. Så försök ta vara på de här 10 sista nätterna. Göra gott, läsa Koran, lyssna på dars, göra mycket dua, göra mycket dhikr. Gör så gott ni kan, inshallah ta'ala. Och om ni inte hade någon mer fråga så kommer vi inshallah avsluta. Och nästa dars har vi på söndag. Då kommer vi inshallah som vi sa fortsätta prata om tafsir. Mina föräldrar brukade betala zakat åt mig. Alltså, du betalar ju zakat på dina innestående egendomar. Det är så det funkar. Så du kan ju gå tillbaka till ditt konto. Alltså om du har ett konto med 50 000 kronor till exempel. Så kan du kolla när dina föräldrar betalade zakat. Eller du kan ju fråga dem alla. Annars så får du bara bestämma ett datum där du betalar zakat. Du säger till exempel första ramadan varje år betalar jag zakat. Inshallah ta'ala. Amin. Må Allah underlätta att vi samlas i samma lokal igen. Det hoppas jag också. Saknar mycket dessa fysiska föreläsningar. Träffa mina bröder och systrar. Visa bilillah. Men ikväll är ingen Lailatul Qadr så kan man ändå få samma belöning som det vore 83 år. Nej, det kan man inte om det inte är Lailatul Qadr. Men Allah alam, Lailatul Qadr är i de 10 sista. Så tänk om det skulle vara ikväll. Tänk om man räknat fel när Ramadan börjar. Tänk om, att det, är en, om det är ojämn natt i natt istället. Allah alam. I alla fall, det bästa är att man försöker göra gott alla dessa 10 nätter. Men som sagt var det ju störst chans att det är de udda nätterna som det har nämnts i hadithen att man söker Lailatul Qadr i de udda nätterna. Hayyakum Allah. Taibi avrundar där. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. dela i IGTV eller? Ja, sparas den inte? Lubi, sparas den inte?
Alltså frågorna?
Ja.
Vill du spara dem?
Ett dygn.
Då vet jag inte. Visst hade du betalat?
För det, ja. Broder kommer snart att hämta kartongerna. Han skulle komma halv.
Assalamu alaikum.